Det här är politikens frågepodd.
Hur skulle det vara om vi hade danska korta valrörelser i Sverige?
Det blir en bedömningsfråga i sista hand.
Frågan lyder. I Danmark utlyste statsministern i slutet av februari valet till den 24 mars. Det innebär att möjligheten till valkampanj begränsas till cirka en månad. I Sverige känns det som att nästa val ältas åtminstone ett år i förväg. Risken blir väl att politikerna därmed under lång tid pratar om vallöften, det vill säga fromma förhoppningar om vad som ska genomföras i framtiden. Min undran är om det skulle vara möjligt för Sverige att kopiera Danmark. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med de här två olika systemen för hur man bestämmer hur lång en valrörelse är?
Ja.
Undrar Peter Andersson, som kallar sig nabo till Danmark. Alltså skåning.
Vill du prata mer skånska?
Nej.
Tack för det. Det är ju spännande med Danmark. Vi sa ju i någon podd för några, alltså innan Mette hade utlyst valet, att när blir det val i Danmark igen? För det är ju så att statsministern kan ju välja inom ett visst tidsspann. Det får inte ha gått mer än 4 år. Och de hade ju val strax efter Sverige då, 2022. Så man visste ju att valet skulle vara
innan årsskiftet.
Ja, men precis. Så därmed så är ju kanske partierna, det kommer inte som en liksom blixt från klar himmel.
Nej.
Så att de kanske ändå har liksom stakat ut lite.
Men de måste ju alltid vara lite redo och på tå för att dra igång en valrörelse med affischer och allt sånt där.
Precis. Lars Löcke, utrikesministern, som ju är partiledare för partiet Moderaterna, som inte är,
och som röker,
Moderaterna, utan det är ju vänster som är Moderaterna.
Just det.
Han har ju sin kampanj 10 000 skritt med Löcke. Att han går 10 000 steg varje dag, då kan man få gå med honom och prata politik.
Det är en kampanj som man inte behöver förbereda så långt i förväg, tänker jag.
Nej, och jag tycker den verkar härlig. Jag följer den lite på sociala medier. Mm. Jag tänker att Gunnar Strömmer skulle kunna göra samma. Alltså att det är kul att gå 10 000 steg och prata med folk.
Säkert.
Om han vore partiledare.
Ulf Kristersson skulle kunna jogga, springa.
Med Ulf.
Precis.
Magda klättrar upp för ett berg med Magdalena Andersson.
Ja, men här var ju egentligen då frågan, varför kan inte vi också i Sverige ha så här korta valrörelser? Det verkar vara eftersträvansvärt då, enligt frågeställaren, att ha en kortare valrörelse. Håller ni med om det i grunden?
Ja, och först när jag läste den här frågan så tänkte jag att den utgick från min egen arbetsmiljö och att jag så här, i ett års tid som då teamledare för vår politikredaktion sitter i olika möten om valet. Och att det vore skönt om det begränsades till en månad. Men jag tror inte att det är det han syftar på, utan att han själv ska slippa att partierna är dumma i huvudet i ett år. Nej. Mm. Tycker ni att jag låter cynisk?
Nej, men alltså, så här, det är ju någonting väldigt elevrådsanpassat med att ha ett års valrörelse. Det är så här, vanligt folk, det är ju väldigt många människor som bara, vet du vad, de två sista veckorna. Det är då jag bryr mig.
Det här måste vi fastställa lite grundfakta.
Ja. Mm.
Hur lång är valrörelsen i Sverige? Du upplever att den är ett år.
Jag upplever att den har nästan pågått hela liksom, mandatperioden. Att vi pågår i den eviga valrörelsen. Att det inte är så här, nu har vi valröra, nu sätter vi oss ner och gör saker. Och sen så någon gång sommaren, valåret, så tar vi
oss egentligen igång. Kan man ju tycka att det borde vara mer så i ett land som Danmark, som ständigt ska vara på tårna då, än i Sverige som vet när valdagen är. Men det var ju i alla fall sen i höstas har man ju suttit på olika dragningar med valstrateger som berättar om hur de ser på det kommande valet.
Alltså i partier?
Ja.
Nu är du inte på tidningen längre.
Nej, utan nu pratar jag om partiernas valstrateger. Kongresserna året före tar ju också politik som man ska gå till val på. Så egentligen känns det som att det börjar lite där.
Jag är ju så gammal så att jag ju var med när valrörelsen var 4 veckor. Eller 5. Alltså det var ju Göran Perssons bild av valrörelse. Ja, nu är vi tillbaka på 2006. Det var att man kör en förvalrörelse en vecka efter 1 maj. Sen begrundar man den lite och sen drar man igång 4-5 veckor innan valdagen. Och det är då valrörelsen händer. Det blev väl redan daterat då, för i efterhand så måste man väl säga att den valrörelsen började i Högfors 2004.
När alliansen bildades.
Och sen dess har ju det blivit fullständigt utdaterat förhållningssätt, men det skulle ju kunna finnas en möjlighet till backlash kanske.
Ja, alltså det som är lite speciellt är ju att allt fler förtidsröstar tidigare, samtidigt som många bestämmer sig sent.
Så det blir väldigt uppdelat.
Ja.
Och då är frågan så här, den här långa valrörelsen, vem är den till för? För att om man tänker sig de som bestämmer sig sent, då är det väl lite så här, ja vet vad, nu som även typ jag som homosexuell man blir väldigt engagerad i vissa idrotter när det går väldigt bra och alla bryr sig om dem. Då kan jag vara med på den här grejen att liksom jag dras in i det hela. Lite så.
Har detta med din homosexualitet att göra? Jag bara frågar, och Kerstins vägnar, hon som skickade in den här frågan i somras, varför du pratar Kerstin, om din homosexualitet.
Alltså. Jag menar Kerstin, så här att vi ibland gör saker som vi inte älskar. Nämligen titta på sport. Och det kan man göra för man känner sig, vet du vad, jag är svensk, jag vill vara en del av en kontext här. Och sen så inser man, det här kanske inte var så farligt. Precis som sportmän kanske kan titta på Melodifestivalen eller testa någonting annat, vad vet jag. Och så tänker, oj, det kanske är illa. Vem vet, låt oss alla testa saker. Till exempel att rösta eller ge sig in i det demokratiska styret. Och det är klart att vi måste kunna vara ärliga och säga så att det finns oerhört olika intresse för det här med politik och hur vi gör saker och ting i Sverige. Och det finns massa människor som bara, vet vad, jag tycker det är sandlåda hela tiden, eller jag tycker de pratar på ett konstigt sätt. Och det är liksom
i många Sverige vet ju inte att det är val i höstens.
Nej.
Många tycker inte att politik är hygge.
Nej. Och då kanske det är liksom lättare att ta till sig om det vore mer koncentrerat. Man visste så här, det är bara just nu du behöver fokusera på frågan. Det är en
men förlåt att väcka en statsvetenskaplig aspekt här, möjligen. Är det inte lite konstigt att den som har så att säga valts då via ett demokratiskt system till exempel statsministerpost eller säg ordförande i en förening är den som har rätten att bestämma när de ska rösta, om man får sitta kvar eller inte?
Jo,
det är väl en liksom, det blir en felaktig ansvar här. Det är ju, man ansvarar ju mot
oppositionen borde få bestämma, tycker du?
Det hade ju varit rimligare.
Men om man tittar på till exempel DR, alltså danska public service, de har en samlingssida för de senaste meningsmålingarna.
Ja, och, alltså opinionsmätning på danska.
Och då kan man ju se där, alltså det är säkert bara en slump, men att för flera av regeringspartierna så har stapeln gått ganska mycket uppåt på sistone.
Ja.
Från att ha gått väldigt mycket neråt.
Från att ha gått otroligt mycket neråt. Alltså de ligger ju fortfarande, alla tre partierna i regering ligger ju långt under sitt valresultat. Tittar man på mandaten här så ska Socialdemokraterna få, alltså förlora 16 mandat i Folketinget.
Ja, och det är det jag menar, det måste ju gå att argumentera åtminstone för att det finns en lätt touch av diktatorisk anda i idén att nu när det har gått bra för mig här för att jag har öst pengar över befolkningen, då vill jag utlysa ett nyval.
Det är ju inte för att de har öst pengar över befolkningen utan för att de har bråkat med Donald Trump. Det är det som gör att de ändå har räddat
billigare sätt att vinna val.
Räddat upp sig lite. Men jag vill ändå bara säga, om ni är nyfikna på hur läget är,
är
i Danmark
absolut
just nu, så man behöver ju man måste ju kunna räkna till 90. Ni har ju sett borgen.
Och hur säger vi 90 på danska?
Halvfems.
Det är så pass enkelt. Jag tänkte att det var så här att det är någonting man säger liksom, ja, tre olika saker. Skitsamma.
Nej, men alltså, systemet är ju alltså siffran gånger 20 minus 10 om det är halv.
Yep.
Man måste räkna till 90 mandat.
Och de har 63.
Det låter ju som en bit att gå.
Men vänstersidan ligger ganska bra till. Alltså,
men det gjorde de ju förra gången också.
Ja. Och Moderaterna alltså Löcke går återigen till val på att vara i mitten och lösa problem och inte välja sida, och vi ska inte tillbaka till blockpolitiken. Och så. Vi får väl se hur det går. Det blir jättekul. Men Henrik, jag vet att du har pratat med lite danskar.
Ja, och de sa just det här att såklart liksom, den stora skillnaden om de som hade liksom koll på Sverige, det är ju att regeringen får ett övertag. i den här frågan, att så här, vi gör det mest som gynnsamt. Men sen så visar det sig att det är ingenting som tyder på att regeringar blir mer omvalda i Danmark. Så att det är liksom inte någon sån här uppenbar bonus för regeringssidan. Sen så pratade med Alltingets politiska redaktör
Danska Alltinget.
Det danska Alltinget. Och han förklarade så här, men det finns ju också någonting med dynamiken förändras av när en regeringsbildare alltid kan hota med nyval. Då blir det plötsligt liksom jobbigare för andra, och han sa så här, det gör att då får man till avtal, man får till uppgörelser som är liksom att man har, när de har vapnet ska de säga så här, okej, antingen nu liksom, om ni fäller mig här, då blir det ett nyval. Hur ser dina opinionssiffror ut? Pallar din organisation med det här?
Det har vi upplevt i Sverige också. Alltså att, januariavtalet tillkom ju på det viset.
Och decemberöverenskommelsen.
Ja. Men det känns som att det sitter lite längre in i det svenska systemet.
Absolut.
I Danmark säger det en del utav förutsättningen.
Mm. Är det mer av ett kärnvapen?
Ja.
Kärnvapenhot.
Och sen så fick jag en reflektion att så här, det är ju utav svenska politiker som hade liksom lite koll på båda systemen, att så här, det är ju så att i Danmark känns det i alla fall som att så här, hela valrörelsen kan avgöras på grund av en eller två stora händelser internationellt, liksom på något sätt att i Sverige så kan vi ändå så här förbereda oss liksom, att så här, det här kommer vi, om vi är disciplinerade och vi har bra förslag eller företrädare, så kanske vi ändå kan liksom få valet att handla om det vi vill att det ska handla om, medan det kan vara liksom en mycket större utmaning när det gäller i Danmark. Och samtidigt kanske också att svenska politiker borde vara lite mer följsamma än att just sitta sådär 6-8 månader innan och säga det här är valslogan, det här är tematiken som vi ska gå till val på. För att återigen, världen förändras ganska mycket just nu. Till exempel en Trump. Det finns många olika spännande faktorer som gör att man kanske behöver kunna vara väldigt flexibel. Och jag tycker det är väldigt härligt med, om, jag vet inte vad det heter, men det översattes till plakatdagen.
Alltså när man får börja affischera.
Ja, och att det typ tar 2-3 dagar efter att statsministern säger nu kör vi, nu har vi månaden på oss. Då kommer alla beställningarna in till tryckerierna. Nu bara, okej, det här är vår valslogan. Det här är vårt liksom ansikte som vi ska ha på affischen.
Men det måste de ju ha funderat över innan.
Ja. Men den verkar ändå så här, jag bara gjorde en översyn, att de verkar mycket så här kortare val liksom slogan, så att det är typ max några ord.
Ja, de hinner inte med flera ord då, menar du?
Nej, men kanske
de inte förberedas under så lång tid.
Nej, men att det liksom så här, det ska vara väldigt tydligt liksom. Mm. Starkare Danmark, mer välfärd, att det är något så här id, och sen så är det ju, verkar de vara väldigt mycket mer fokuserade på jättemånga kandidater som ska ha sina ansikten där och liksom vifta. Mm. Så det.
Men finns det något som tyder på att Sverige kan alltså importera eller kopiera det här systemet? Jag menar, vi har ju ett regelverk som är komplicerat att ändra. Så om vi, jag menar, om vi bortser från från det, alltså att det skulle vara någon slags gentleman's agreement eller
decemberöverenskommelse,
som att vi håller inte på så mycket förrän det blir augusti.
För så minns jag, valet 2010 var det första jag bevakade, och det minns jag så där som att det inte drog igång förrän efter sommaren.
Nej.
Inte liksom alls som jag uppfattar att det är nu. Men det som eller förlåt Henrik, du ville säga något.
Nej, jag tänkte bara säga att det är väl också lite att vi i media är en problem här, eller en opolitlig spelare, att det inte bara är gentleman agreements mellan partier, utan att vi, när det händer saker, tycker vi om att skriva om det och prata om det, och det liksom finns stort intresse kanske att oss att dra i någonting, och det är tidigare partiledarutfrågningar, och sen så har vi liksom ett helt parallellt ekosystem av sociala medier och influencers och så här små lite knasiga plattformar som ska köra det här 1 mot 20, 1 mot 10, 1 mot 30 hela tiden.
Den norska trenden.
Den norska trenden som egentligen var en amerikansk trend eller kanske liksom en europeisk trend. Jag har sett den i den danska versionen. Då tror jag att det är en partiledare mot 10 haters, kallar de det. Det känns väldigt danskt. I Sverige hörde vi nu att det ska göras i Sverige, och då är det liksom miljöpartisterna pratar om att så här, men vi ska liksom ha ut Daniel Heldén, tror jag, som ska liksom möta det här.
Det är något produktionsbolag som gör en sån.
Ja, och jag har sett på Reddit att de frågar nu, Magdalena Andersson ska möta 20 stycken härliga små motdebattörer. Det verkar kul att scouta de här.
Men en sak som jag tror att man kanske kommer importera från Danmark till Sverige, eller en sak som det åtminstone diskuteras lite mer på statsvetenskaplig nivå, det är ju det här med skilda valdagar som man har i Danmark. Alltså att man har kommunval vid en annan tidpunkt.
Och de får ju inte, det är inte så att borgmästaren får bestämma så här, nu passar det mig bäst, utan de är ju fastsatta. Så där kan de tydligen klara av det här med lite disciplin.
Det är ju säker på det. Det är ju Tage Erlanders sista arv i Sverige. I det moderna, nuvarande Sverige. Och det innebär ju att SD borde vara emot en reform.
För att de älskar Tage.
Ja, alltså allt ska ju vara som det var på Tage Erlanders tid, om man läser och pratar med
Sverigedemokrater. Jag tror att SD skulle vara emot det också, för att jag tror att de har ju till exempel svårt att mobilisera väljare i EU-valet. Man kan tänka sig att de också skulle ha svårt kommunval.
De är ju de nya sossarna. De är liksom, vi är ett så stort parti som måste få människor som inte är jätteintresserade av politik.
Det skulle bara vara folkpartister som gick till kommunvalet.
Och de kanske inte finns kvar ändå. Så
då blir det inställt val då i sådana fall. Ja. Den som lever får se. Om du har en annan fråga som du verkligen vill ha utredd i botten, så mejlar du till politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.